Vi ska nu börja med att tala om den nytestamentliga skriftsamlingens tillkomst. Och vi ska då ägna oss åt isagogik. Och det kan väl vara trevligt för er att lära er vad ordet isagogik betyder, inledning. Och vi börjar skilja det från ordet exeges. Det är ett ord som ni många gånger stöter på. Bibelns exeges. Det betyder Bibelns utläggning, Bibelns tolkning. Vi ska alltså ägna 2 timmar åt Nya testamentets isagogik. Och vad sysslar då Nya testamentets isagogik med? Jo, det är 2 huvudfrågor. För det första, den nytestamentliga skrifternas innehåll. Vad innehåller de nytestamentliga skrifterna? Alltså, Nya testamentets isagogik sysslar med vad innehåller de nytestamentliga skrifterna. Deras innehåll och deras tillkomst och deras syfte. Men sedan hör också till isagogiken ämnet den nytestamentliga skriftsamlingens tillkomst. Alltså, hur tillkom de nytestamentliga skrifterna och hur har vi fått den här skriftsamling som vi kallar för Nya testamentet? Alltså, uppkomsten av en samling böcker som är förenade till en skriftsamling. Vi ska då gå till den bibeltext som lästes av Ola Österbacka här i inledningen. Ni minns vilken text det var. Ur 2 Timoteus brev 3, från och med den 14 versen. 2 Timoteus brev 3, från och med den 14 versen. Och där ska vi läsa. Där skriver aposteln alltså till sin medhjälpare Timoteus, den unge kyrkoherden och biskopen. Där skriver han så här: men förbliv du vid det som du har lärt och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du blir frälst genom den tro som du har i Kristus Jesus. Och så heter det: all skrift som är ingiven av Gud. Men låt oss ge en mera riktig översättning. Det står faktiskt hela skriften. Hela skriften är ingiven av Gud och nyttig till undervisning, bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. Hela skriften är nyttig till undervisning. Och när aposteln Paulus här talar om hela skriften, vad menar han då? Vad fanns det för skriftsamling då? Jo, vi har Gamla testamentets heliga skrifter. Alltså, i aposteln Paulus dagar fanns redan en färdig skriftsamling. Gamla testamentets heliga skrifter. Men dessa heliga skrifter kallas inte av Jesus och av apostlarna Gamla testamentets heliga skrifter. Utan hur benämns det? Vi kan gå till... Det finns alltså en färdig skriftsamling som är helig. Heliga bibelrullar. Och vi ska se hur Jesus kallar denna skriftsamling. Då ska vi slå upp Lukas 19:29. Lukas 19:29. Det måste vara fel. Det har jag skrivit fel. Ja, det, alltså Lukas 19:29 står här. Där talar Jesus om hur det har ju Mose och profeterna. Lukas 19:29. Står det? Har jag citerat fel här? Ja, det har jag gjort. Men det är i berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Och det säger Jesus. Där säger ju den rike mannen att hans söner ska omvända sig om någon från döda kommer. Och då säger Jesus till den rike, till denne, det har ju Mose och profeterna. Om det inte omvänder sig genom dem så ska det inte bli omvända. Och vi kan läsa Lukas 24:27. Lukas 24:27. Där står detta ord. Det är ur berättelsen om Emmausvandrarna. När Jesus närmar sig dem och går vid deras sida. De känner inte igen honom. Och det heter: och den uppståndne Jesus, han började att genomgå Mose och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Här kallas Gamla testamentet, det benämns Mose och profeterna. Alltså, vi har de fem Moseböckerna och så allt det andra i Gamla testamentet benämns profeterna, också de historiska böckerna. Alltså Jesus kallar det gamla testamentet för Mose och profeterna. Och vi har också i Mose och profeterna och alla skrifterna och psalmerna. Man kan också ha Mose lag, profeterna och psalmerna. Förbliv du vid det som du har lärt, du känner de heliga skrifterna. Den hela skriften är nyttig till undervisning. Det fanns, man ägde en helig skrift, Gamla testamentets heliga skrifter. Och den skriftsamlingen var färdig, så som en hel och färdig bibelsamling redan på Jesu tid. Men till denna gammaltestamentliga skriftsamling kommer vi att få en nytestamentlig skriftsamling. Och då kan vi ställa den, vi får alltså en gamla och nya testamentets heliga skrifter. Och då kan vi ställa frågan, har Jesus själv antytt att vi skulle få ett nya testamente? Det kanske ni har inte tänkt på det, men vi kan ju slå upp Johannes evangeliet 17, vers 7. 17, vers 20. Och där, Johannes 17, vers 20, och där säger Jesus i sin översteprästliga förbön, där säger han från vers 18: så som du och Gud har sänt mig i världen, så har och jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att och det må vara i sanning helgade. Men icke för dessa endast, alltså inte endast för apostlarna beder jag, utan också för dem som genom deras ord, genom apostlarnas ord, skall komma till tro på mig. Jag ber att de alla må vara ett. I sin översteprästerliga förbön ber alltså Jesus för sina apostlar, för sina lärjungar. I sin översteprästliga förbön ber också Jesus för alla dem som i framtiden skulle komma att tro på honom. Och så säger han, om alla dem som skulle komma till tro på honom, hur skulle det gå till att det skulle bli troende? Jo, det som i framtiden skulle tro, äga den kristna tron, det skulle komma till tro genom deras ord, genom apostlarnas ord. Och därmed har ju Jesus helt klart och tydligt angivit, för apostlarna skulle ju dö, deras läppar skulle tystna, men deras ord skulle bli kvar. Jesus antyder därmed att vi skulle få en nytestamentlig skriftkanon, en nytestamentlig boksamling som var helig. Apostlarnas ord är ju också trosgrundval för den nytestamentliga kyrkan, lika väl som Profeternas ord är trosgrundvalen. Den kristna kyrkan är uppbyggd på profeters och apostlars lära. Det är verkligen så. Jag kan bara nämna hur det i en Göteborgsförsamling var det en ung man som blev ombedd att skriva en sak i en församlingsblad. Och han skrev att Bibeln var ofelbar. Alltså vad profeter har sagt och vad apostlar har talat, det var Guds ord, det är ofelbart. Vi kan inte kritisera vad Gud talar genom sina profeter och apostlar. Men då kom prästen till honom och sa: kan du inte stryka det här? Kan du inte stryka det här att Bibeln är ofelbar? Men han vägrar det. Om Bibeln inte är ofelbar, om det inte är Gud som talar, ja, då har vi ju bara olika livsåskådningar. Då kan vi bara tala om att apostlarna hade sin livsåskådning och profeterna sina uppfattningar. Och då blir det ju naturligt att vi kan väl ha ännu bättre uppfattningar, vi som då lever i vår tid. Och så blir det bara att välja mellan olika människomeningar. Nej, Bibeln, hela skriften, genom profeter och apostlar och evangelister, hela skriften är ofelbar. Och om det inte vore sant, om Gud ljög, ja, då är ju hela saligheten förlorad. Då står vi ju inte på den fasta klippan längre, utan då sjunker vi ner i dyn av människors falska uppfattningar. Vi har en skriftsamling, Gamla och Nya testamentets båda skriftsamlingar, och dessa är heliga skrifter av Gud inspirerade. Och vi ska här gå igenom och se hur också det kommer så klart fram att Nya testamentet är en helig skrift. Och vi kan då gå till Efesierbrevet 2, vers 20. Där heter det: Rom kor gal ef fil kol tesalon tim tit filem ebraios. Efesierbrevet 2:20, där står det orden. Om vi börjar med den 19:e versen: alltså är ni inte mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med de heliga och ni är Guds husfolk. Nu ska vi höra vad som det sägs om husfolket och någon som hör till huset, Guds husfolk. Jo, detta husfolk är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som är uppbyggs blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Och så ser vi så oerhört klart det utsagt att den nytestamentliga kyrkan är uppbyggd på apostlarnas grundval och på profeternas grundval. Och att apostlar och profeter förkunnar ett och samma evangelium. Skillnaden mellan Gamla och Nya testamentet är inte... Om vi ska ange skillnaden kan vi säga det finns en skillnad, och det är den att Nya testamentet är klarare, därför att i Nya testamentet har vi ju löftenas fullbordan. Gamla testamentet är inte lika tydligt, men när vi läser Gamla testamentet läser vi ju det i ljuset av det nya. Och därför blir också Gamla testamentet för oss tydligt. Men när nu vi får ett Nya testamente, sägs det då i Nya testamentet att nu kommer Gud med en ny uppenbarelse? Nej, låt oss slå upp. Det är inte sant. Det står ingenstans att nu i Nya testamentet får vi en ny uppenbarelse. Nej, utan vi ska se hur det står i första Petri brev. Där står det. Där står det första Petri brev 1:12. Och vi läser hela den versen, och vi bör kanske läsa också 10, 11 och 12, de verserna, så får vi sammanhanget och klarheten. Där står det första Petri brev 1, vers 10, angående denna frälsning av profeter, ivrigt forskat och ransakat, det som profeterade om den nåd som skulle vederfaras eder. De har ansakat för att finna vilken och hurudan tid det var som Kristi ande i dem hänvisade till när han förebådade det lidande som skulle vederfaras Kristus och den härlighet som därefter skulle följa. Och så heter det: och det blev uppenbarat för profeterna att det icke var sig själva utan eder som de tjänade härmed. Och så säger Petrus aposteln: om samma ting har nu en förkunnelse kommit till er genom de män som i helig ande nedsänd från himmelen har för er predikat evangelium, och i det tingen önskar jämväl änglar att skåda in. Alltså evangelium är en predikan om samma ting. Alltså profeterna i Gamla testamentet och apostlarna i Nya testamentet och evangelisterna i Nya testamentet, de förkunnar en lära om samma gudomliga ting, om samma gudomliga uppenbarelse. Och detta kommer också fram hos aposteln Paulus i Romarbrevet. Vi kan läsa i Romarbrevets inledningsord. Där står det i det första kapitlets andra vers, står det i orden: Paulus kallar sig Kristi Jesu tjänare, han kallar sig avskild, kallar till apostel, avskild att förkunna Guds evangelium. Och nu ska vi läsa den andra versen: Guds evangelium, vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat. Evangelium om hans son. Alltså, det är Guds evangelium, det är predikat genom profeterna i de heliga skrifterna i Gamla testamentet. Det förkunnade löften om Messias, som stjärnan som stiger upp i Jakob, om honom, jungfruns son, som var Gud med oss. Alla dessa gammaltestamentliga löften, det är profeternas löfter. Det är ett fullt och klart evangelium. Apostlarna säger alltså inte, som många menar, att Nya testamentet kommer med något helt nytt. Nej, apostlarna säger inte: vi kommer nu med en ny religion till er. Nej, inte alls. Utan vi kan gå till första Johannes brev 1:1-5. Första Johannes brev 1:1-5. Där talar apostel Johannes. Vi har inte läst så mycket ur Johannesbrevet. Nu ska vi läsa 5 verser ur det. Och där säger aposteln Johannes i sitt första brevs första kapitel: det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådar med egna händer togo på, det förkunnar vi. Om livets ord talar vi, ty livet uppenbarar, så vi har sett det och vi vittnar därom och förkunnar för er livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Ja, det vi hava sett och hört, det förkunnar vi också för er, på det att också ni må ha gemenskap med oss, och vi har vår gemenskap med Fadern och med hans son Jesus Kristus. och vi skriver nu detta för att vår glädje ska bliva fullkomlig. Och detta är ett budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för eder, att Gud är ljus och att inte ett mörker finns i honom. Det budskap som Gud själv har talat, det vi hade hört, det förkunnar det. Och vi vet detta, att Guds evige son har ju är ju den som talar till oss i hela Gamla testamentet. Den evige Guds sonen. Det Gamla testamentet är den heliga treenighetens ord. Och det är ju också en mycket viktig sanning som kommer fram i första Korintierbrevets 15 kapitel, där aposteln Paulus undervisar om trons huvudstycken. Där har vi ju en väldigt viktig bibelställe, och vi bör ju läsa de 11 första verserna, så ser vi hur viktig undervisning som här ges. Första Kor 15, mina bröder. Jag vill påminna er om, märk väl, han säger, han påminner om evangeliet. Evangeliet som har existerat från syndafallets dag. Jag vill påminna er om detta evangelium. Och som jag förkunnade för er, som ni jämväl tog emot och som ni ännu står kvar i, genom vilket ni och blir frälsta. Jag vill påminna er om hur jag förkunnar det för er, så framt ni eljest håller fast därvid, om nu inte så är att ni förgäves har kommit till tro. Och så meddelar han de bibliska huvudsanningarna, evangeliets huvudsanningar. Jag meddelade ju er så som ett huvudstycke vad jag själv hade mottagit, att Kristus Jesus dog för våra synder. Och så står där, enligt skrifterna, alltså vad aposteln Paulus förkunnar som trons huvudstycke. Ja, detta är förkunnat i Gamla testamentet som trons huvudstycke. Och här står det mycket riktigt, här hänvisas till Jesaja 53 om Herrens lidande tjänare. När profeterna förkunnar om Herrens lidande tjänare. Näpsten och straffet lades på honom för att vi skulle få frid. Ja, då förkunnar ju profeten, han ser i förväg det som ska hända Juda och Jerusalem, hur Messias bär fram korsoffret. Och att han blev begraven och att han uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas Petrus och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever kvar medan några är avsomnade. Och därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig, som är att likna vid ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste bland apostlarna, jag är icke ens värdig att kallas apostel, jag som har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har icke varit fåfäng, utan jag har arbetat mer än de alla. Dock icke jag, utan Guds nåd som har varit med mig. Och så säger han, hjältevers, och det är en viktig vers. Det må nu vara jag eller de andra apostlarna, så är det på det sättet vi predikar, och på det sättet ni har kommit till tro. Står det så i era bibler också? Ja. Men naturligtvis förstår ni att när Paulus här talar detta i den elfte versen, så berättar inte Paulus om sättet hur de predikar. Att vi predikar på samma sätt, utan den riktiga översättningen. Det här är en ordagrann översättning, men det är ändå inte så lyckad översättning. För hotos på grekiska betyder på så sätt, men det betyder i detta sammanhang, men det må nu vara jag eller det andra, så är det detta vi predikar. Detta är det vi predikar, och det är detta detta ni har kommit i tro på. Vi kan, alltså här förkunnar alltså aposteln Paulus att det må vara jag som apostel eller någon annan apostel, så är det detta är vår predikan. Alltså apostlarna bär fram ett enda evangelium. Det finns alltså inte, så som man säger i teologiska fakulteten i Uppsala, att det finns ett paulinskt evangelium och ett petrinskt evangelium, och att vi har olika evangeliekonceptioner och uppfattningar, utan alla apostlarna bär fram ett och samma evangelium. Det predikar, det kan visst predika på olika sätt. Alltså olika predikanter kan ha sin predikosätt och vara lite olika i sitt sätt att predika. Men alla apostlarna var säkert också olika, och det ser vi att Paulus har olika temperament, och Johannes, Paulus är oerhört impulsiv. Men de hade olika sätt. Men läran, det må vara jag eller de andra apostlarna, det är detta evangelium, det är denna grundlära vi alla predikar, och det är detta som ni tror. Alltså apostlarna bär fram ett och samma evangelium, och detta evangelium som apostlarna har burit fram, det har ju skådat Messias. Allt detta bar profeterna fram i det gamla testamentet, men det såg honom, Messias, inte nära. Det såg honom som skulle komma. Och så kom Guds ord, löftesorden, till profeterna, och det bar fram löftena som skulle fullbordas i kommande dagar. Det finns alltså en apostolisk lära, inte flera, och det finns en apostolisk lära som, och den verkar tron. Gamla testamentets heliga skrifter och Nya testamentets heliga skrifter är alltså verksamma verktyg genom vilka tron uppstår. Och tron, den uppstår hos en människa genom evangeliet. När och var helst det behagar Gud. Tron uppstår i Guds stund. Så äger alltså den kristna församlingen gamla testamentet och nya testamentet, två skriftsamlingar, och dessa båda testamenten bildar Bibelns uppenbarelse, de heliga skrifterna. Och det heter i Konkordieformeln, i den lutherska kyrkans bekännelseskrifter, så högtidligt och så fint, där sägs detta: vi tror, lär och bekänner att den enda regel och norm varefter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas endast är gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter. Men andra skrifter får inte likställas med den heliga skrift. Andra skrifter får inte likställas med den heliga skrift. Alltså, du får inte lägga till gamla och nya testamentets heliga skrifter, lägga till någon ny skriftsamling. Utan här har vi den gudomliga skriftsamlingen genom profeter, apostlar och evangelister. Och när det i Konkordieformen talas om andra skrifter som ej får likställas, då andra skrifter, ja, då tänker man på några böcker som ni äldre säkert känner till, men som ni ungdomar och kanske inte har hört talas om. Och det är apokryferna. Har du hört talas om apokryfer? Jaha, men det var apokryfer. Apokryferna fanns, dessa böcker fanns i Septuaginta. Och Septuaginta, det var ju den Det var nämligen så att i Alexandria i Egypten fanns det många judar. Och judarna i Alexandria var, de hade lite svårt att förstå hebreiskan i Gamla testamentet. Och de översatte den hebreiska skriftrullarna till grekiska. Men i Alexandria var man inte klar medveten om, man hade ett vidare begrepp på skriftsamlingen. Och man tog också med vissa andra skrifter. Till exempel, ja, jag ska läsa upp dessa. Judits bok, Vishetens bok, Tobias, Syraks bok, Första och andra Makkabeerboken, Stycken ur Ester, De tre männens lovsång i elden och Manasses bön. Och av dessa ska jag tänka mig att det är Syraks bok som är mest känd. Och jag, många av er äldre har helt visst läst i gamla biblar Syraks bok, och där, och som ger ju många fina och vackra levnadsregler. Det är ungefär som Ordspråksboken. Men vi ska veta detta, att, och sedan kom dessa böcker in i den latinska bibeln, i Hieronymus Vulgata, den bibel som har blivit katolska kyrkans bibel. Så katolska kyrkan har i sina bibelböcker, de har med alla apokryferna. Och det gör att katolska kyrkan, den lutherska kyrkan, har inte samma bibel. Katolska kyrkan har följt den judarna i Alexandria och tagit med apokryferna. Och för katolikerna är apokryferna heliga skrifter. Men den lutherska kyrkan säger att apokryferna får inte jämföras med Gamla testamentets heliga skrifter. Alltså, apokryferna kan ej vara kanoniska. Det kan ej vara heliga skrifter. Och då ska vi motivera detta med, alltså, apokryferna kan inte vara heliga skrifter. För det första, det fanns ej med i den hebreiska bibeln. Apokryferna fanns inte med i den bibel som Jesus hade. Det fanns ej med i den hebreiska bibeln, i den bibel som Jesus, som fanns på Jesu tid. Och apokryferna är inte citerade i Nya testamentet. Men vi ser ju hur när det står det är skrivet, hur gamla testamentets skrifter citeras ju ständigt i Nya testamentet. Det är skrivet. Och då hänvisas till Gamla testamentet, vårt Gamla testamente. Och för det tredje, apokryferna fanns alltså inte med i den palestinensiska kanon, i den skriftrulle som man ägde i Palestina. Och det innebar att apokryferna var ej accepterade av judarna som heliga skrifter. Det kan vara viktigt att vi tänker på detta, att vi inte faktiskt har samma bibel, den katolska kyrkan och den lutherska kyrkan. Och detta vi vet till exempel att den katolska kyrkan har en lära om purgatoriet, om skärselden. Och denna lära om skärselden har man funnit stöd hos, menar man, hos apokryferna. Det är ju en oerhörd förfalskning av Bibeln att förkunna läran om skärselden. Det är ju ett angrepp mot Kristi verk, att han inte har åstadkommit en fullbordad rening från synderna. Men katolikerna är ju också sådana att de söker också stöd i Nya testamentet för läran om skärselden. Och då kan vi slå upp här detta, denna, vad som står i första Korintierbrevets tredje kapitel. tredje kapitel och den 15:e versen. Men vi kan väl läsa här hela sammanhanget så att vi förstår sammanhanget. Det är ju så viktigt att man läser Bibeln i dess sammanhang och inte gör som Jehovas vittnen. Man plockar upp en bibelvers och ställer fram och sen struntar i vad sammanhanget lär. Då läser vi från första kor 3, vers 1. Ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med hö, trä, hö och strå, så ska det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. Den dagen ska göra det kunnigt, ty den ska uppenbaras i eld. Och hurudan vars och ens verk är, det ska elden pröva. Om det är ett byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden blir beståndande, så ska han undfå lön. Men om hans verk brännes upp, då ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men så som genom eld. Och här, utifrån detta ord, så som genom eld, så för katolska kyrkan fram dogmat om skärselden, om purgatoriet. Och om ni läser bekännelseskrifterna, så står det i, så visar man där hur oerhört farlig och förförisk en sån där utläggning är. För det står ju hos aposteln så som genom eld. Och här använder alltså aposteln Paulus en, vad vi kallar för bild eller metafor eller liknelse. Och så låter man bilden, på denna bild bygger man en dogm. Men en dogm får ju inte bildas på bilder, utan ska ha klara beläggställen. Här använder alltså Paulus en bild och så tillverkar man en dogm om en skärseld och ett purgatorium som ska rena det kristna. Och detta, en sådan trossats, är ju ett angrepp mot Kristus, ett direkt angrepp mot Kristus. Och då lär man detta, att Kristus ändå inte har verkställt en rening från synderna, utan det behövs en ytterligare rening av det troende. I skärselden ska de renas från sina synder. Då har man förkastat Kristus. Och denna sin dogm om skärselden bygger man bland annat på att man på apokryferna. Men apokryferna är icke inspirerade skrifter. Det är icke inspirerad skrift, hör icke till den bibliska kanon. Och nu ska vi gå över till den nytestamentliga kanon. Men jag tror att det kan vara lämpligt att vi gör en paus då först. Så får vi fortsätta nästa timme då.